Du lyssnar på podden Ålands Handel som med rötter och fötter i just Ålands Handel tycker till om det mesta och det bästa här i världen.
Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 94 av poddens Ålands Handel. Jag heter Fredrik Rosenqvist som programledare idag och med mig har jag Jörgen Pettersson och Anna Karlsson heter du.
Ja, det gör jag.
Jag blev snubbla lite.
Han sa poddens Ålands Handel.
Det var mycket som blev fel. Vill du börja om från början, Fredrik?
Ska vi ta det en gång till alltihop?
Nej, vi klipper aldrig den här podden.
Vi tömtar på bara.
Ibland kan jag tycka att man kanske skulle kunna klippa någon gång.
Ja, nej, vi gör inte. Nej. Jag har en uppmaning till alla lyssnare. Gå in och följ oss på Spotify gärna. Kryssa i den där lilla klockan och följ oss. Ni får avisera
om ni inte gör det så kan onda saker hända.
Nej, för vi lovar att det kommer att komma väldigt högintressanta och nyhetsspäckade avsnitt här framöver. Så ni får inte missa. Man vill veta när vi kommer på minuten helt enkelt.
Det är faktiskt sant. Ja. Och det ni nu pratar om är ett avsnitt som jag inte vet någonting om annat än att jag lite vet om det. Och det vill ni inte missa faktiskt.
Nej, det kommer att bli. Vi kommer att steppa upp lite här i höst, tror vi. Eller hur? Annars är det mest rädd ut. Men...
Ja, jag är lite rädd, ja.
Nej, men vi har...
Men det är okej, man får följa på den.
Bra grejer på gång. Hur lägger med er? Vi har bråkat lite innan sändning här.
Alla har skällt på mig känns det som.
Ja, det.
Och då gnabbar du tillbaka. Så blir
jag
det
gör
det
mitt bästa. Jag känner en viss åldersrasism här.
Nej, men det är bra.
Du är i alla fall bäst klädd idag, Jörgen. Det är synd att vi inte spelar in live.
Just det är också.
Innan. Men du har en liten fläck på kavajen.
Nej, det är en Ålandsflagga.
Är det en Ålandsflagga? Nej, det är över bröstfickan då. Ja, jättebra podd det här när man sitter och pratar om saker.
Usch, ska vi inte börja om från början?
Nej.
Tycker vi klipper snart. Ja.
Kör igång nu, Fredrik.
Ja, det är avsnitt 94. Har ni någon förhållande till numret 94? Så?
Det har jag faktiskt. Ja. Då föddes vår äldsta son och Sverige tog VM-brons i fotboll.
Ja. Och OS-guld i hockey dessutom.
Samma år, va?
Ja. Och Estonia-katastrofen var 94. Det här, allt händer 94.
På hösten.
Ja, allt händer 94.
Man kan säga att det var före och efter 94. Jag stod på ett berg i Simskäla och skrek rätt ut. För jag var glad över att Sverige tog VM-brons. Mm.
Det var uppror på Tidaholmsanstalten sommaren 94. Det var så varmt så folk började slå ihjäl varandra där. Och det var mycket som hände.
Hur orkar de med det?
Ja, jag vet inte. Man har kanske inte så mycket att göra om man sitter på fängelse, tänker jag. Sådär. Ja.
Jag kommer ihåg att jag satt på färjan då på morgonen. Efter Estonia. Ja. Det var ju måttligt muntert.
Gjorde du det? Från Kapellskär?
Ja, till...
Till Kapellskär. Mm. Det var en ganska hemsk historia.
Det får man väl säga.
Det var en hemsk historia, inte ganska hemsk.
Nej, en av de värre.
Ja.
Det var den värsta faktiskt.
Ja. På tal om hemskheter, sen vi träffades här sist så har två, får man ändå säga, världskändisar gått i tiden. Mikhail Gorbachev, som var känd för att typ avsluta Sovjetunionen i princip.
Glasnost.
Och sen drottning Elisabeth, var det igår?
Igår.
Det var igår.
Som hon kilade vidare.
Det var inte väl igår, det var igår.
Ja, det var igår, ja.
Det var en ganska stor händelse, Fredrik. Man kan säga att hela världen tycker att det är ganska tråkigt.
Det kan man säga, ja.
Hon höll i.
Hon höll i länge, ja. Sådär. Vad tycker vi om det? Du är vår poddens egen anglofil.
Royalist.
Och royalist,
jag tycker det där var jättesorgligt på många sätt. Hon hade åldern inne, hon har levt ett rikt liv. Men jag gick faktiskt förbi minneslunden i Mariehamn i morse där min far ligger. För satt upp ett ljus som ett litet minne, för ett av mina första minnen att jag satt på hans axlar när drottning Elisabeth och prins Philip var i Mariehamn 1976. Det var en stor sak då. Det var den största folksamlingen på Åland sen bondetåget när självstyrelsen typ uppstod.
Har de varit i Mariehamn?
Var det typ samma sväng som hon var på middag med Kekkonen då, eller?
Det vet jag inte. Kekkonen var inte här då. De var hit för att de skulle se på Ålands sjöfartsmuseum.
Jaha.
Och för att det finns många länkar mellan Storbritannien och Åland. Och av samma skäl så kom prins Edward hit 2016.
Det är inte hit och han som
är
typ,
det är inte han. Han är den prins Andrew. Prins Edward är den klokare.
Ja, om prins Andrew har varit här någon gång så låtsas vi inte om det helt enkelt.
Nej, det tror jag att vi...
nu tycker jag ni är lite hårda.
Men varför var inte det här regentparets besök på Åland med The Crown, undrar jag?
Det vet vi inte, för de har kanske inte kommit så långt ännu. Det är väl en säsong kvar ännu, är det inte?
De har stoppat inspelningarna nu.
Så det blir ingen sista säsong?
Oklart.
Det är klart
i alla fall,
sista
i alla fall är det stopp nu. så är det stopp på inspelningarna.
De var hit till Mariehamn och prins Philip eskorter kördes från flygfältet till den väntande jakten som skulle ta dem härifrån. Och på vägen, de båda landade med British Airways. Det lär ska vara ett av de största flygplan som någonsin har landat i Mariehamn faktiskt. Och då möttes de där då, så som det ska vara, självstyrelsens företrädare. Och så kördes de med eskort in till stan dit de gick till Sjöfartsmuseet och sen gick de ner till sin båt. Som var antagligen HMS eller någonting, Queen Elizabeth kanske. De har ju egen båt i den där då, ja, ni fattar.
I den där familjen.
Och då var prins Philip berättade för dåvarande landtalmannen, Folke Voivalin, som var en slagfärdig människa som guidade dem då runt lite på färden från flygfältet till stadens centrum. Och han berättade efteråt att prins Philip var rätt chockad, imponerad, förundrad över den skoluniform som vi hade på Åland på den tiden. Ety alla människor som stod längs med gatorna där kortegen drog fram bar jeans. Det tyckte han var en lustig form av skoluniform.
Mm. Även du hade jeans kanske?
Jag minns ju inte det.
Apropå uniform minns,
jag tror mig minnas att jag satt på, hans, på min pappas axlar och tittade på när det här
men alltså 72 var inte
76.
Var inte 40 år gammal då,
76, jag, det var just född ska man kunna säga, därför minns jag så mycket av det.
Jag har också en uniform historia fast den handlar mer om Gorbachev.
Mm-hmm.
Jag var nämligen på ungdomsutbyte till faktiskt Sovjetunionen.
Jaha.
Via ungdomsgården Unkan här på Åland. Okay. Då var jag 15.
De bytte ungdomar med varandra.
Och vi bytte ungdom. Ja. Vi cool. Hade då, det var i samma veva som Viking Line lanserade den här kampanjen NGLI, minns ni?
Mm.
Så vi fick spons och vi fick alla röda joggingdräkter. Fast det var som en jacka, så här, lite Michael Jackson-aktig som så här axelvad så ut. Så det gick vi runt med där i Leningrad och fick jättemycket presenter. Bland annat så fick vi väldigt mycket affischer. Och då fick jag en affisch på Gorbachev, men där var hans födelsemärke var helt enkelt inte med.
Mm-hmm.
För det var väl inte okej.
Okay. Mm.
Utan okay. Det var, han hade en fin och slät skallig liten flint. Men utan födelsemärke, som han ju då hade på riktigt.
Det var ju lite grann stort. Hans så här, kännetecken.
Ändå. Ja, jag kände att det kanske var lite synd ändå att de hade retuscherat bort det där. Eller ja, det var ju en målning.
Han är väl ju rätt populär i väst, men han är inte populär i öst. Sådär, riktigt.
Inte särskilt. Nej. Putin var aldrig på hans begravning. Däremot var han nog och hedrade honom där han låg på sin... ja, efter att han hade checkat ut.
Mm.
Mm.
Han gjorde mycket, perestrojka, glasnost, han gjorde väldigt mycket och han, han fick Sovjetunionen att upphöra.
Ryska maträtter ifall du undrar.
Det var då glasnost och perestrojka, just det. Det var kanske lite slöseri att skicka dit oss på så här. Det var ju typ nästan statsbesök, vi fick se allt. Vi gick bara i alla palats, vi blev guidade runt, vi var på opera, vi var på ballett, vi var på cirkus.
Kommer du ihåg vilket hotell ni bodde på?
Vet ni vad vi ville göra? Vi bodde på Sovjetskaja.
Mm.
Vi var 15 år. Det enda vi ville göra var att hoppa i den här hissen med 17 våningar och typ stå och röka och kasta ut fimpar genom fönstret. Det var vad vi ville göra. Och så blev vi istället runt eskorterade på allt flott de hade i hela Leningrad.
Mm.
Gick och sucka och bara...
Det fanns ju så här utbyten.
Meningslöst skicka dit oss.
Vi hade så här Baltic Week, hette det så, i högstadiet. Det kom en massa människor från östblocket hit. Och då så här bodde de hos värdfamiljer. De sa så här, liksom, bra att plocka fram bananer och sånt att ha, för de har ingen frukt i Ryssland och sådär. Det var spännande. Man bara, jaha,
ja, just det.
Har de inga bananer i Sovjet? Bananer hade de tydligen inte.
Eftersom det var ett utbyte så kom det ju hit ett gäng ryska så kallade ungdomar. Det var bara att de var ju typ 25.
Det
enda de gjorde var att köpte varsin dubbeldäckad bandspelare på Kalmers typ. Sen hade de inga mer pengar.
Det hade ju inte jag heller. Ja.
Nej.
Om ni går vi över till något annat. Om ni skulle få gradera det på en skala hur mycket greed och fear ni känner just nu. Var skulle ni hamna då? Är det mer rädsla än girighet eller någonstans mitt emellan och sådär?
Man vill ju alltid vara lite motvalls, så nu börjar man ju känna så här, kanske man ska lägga lite mera stålar på börsen eller?
Mm. Vad tänker du Jörgen? Jag
känner aldrig fear.
Känner du greed då någonsin?
Jo, det gör jag. Ibland i alla fall.
Ja.
Men inte i penningmässig mening utan mer att allt ska hända, vill vara med.
Ja. CNN,
FOMO.
Just det.
Ja, när han äntligen lärt sig vad det betyder.
Det betyder fear of missing out för er som inte har
lyssnat. CNN har ju ett sånt här fear and greed index. Man väger samman massa saker. Och så då kommer man fram till en siffra som visar om marknaden då, alltså världens aktiemarknader och finansmarknader, känner just rädsla eller girighet. Vi ligger på 42 just nu av 100. Där 0 är extreme fear och 100 extreme greed. Det betyder alltså att vi ligger på fear just nu. Vi går omkring lite rädda.
Ja, men det är väl inte så konstigt. Alltså, det är ju utdömt nu att alla ska bli panka och äta havregrynsgröt och gnaga på ramarna.
Absolut. För på en...
Dra ihop svångremmarna och allt vad vi nu ska göra. Ja.
Men säger det där då att om man har en folkmassa med 10 så generellt sett så är 4 av dem mer sugna på liv, på det som livet kan ge, och 6 av dem är rädda för vad som kan hända.
Det där är ett filosofiskt sätt att säga på saker. Det här indexet mäter lite grann mycket vilka typer av obligationer och optioner man köper och sådär. Men ja, så kan man säga. Men,
jag tycker väl att börsen känns lite... Är det inte en humör eller en... Det är
den
ju en mätare.
Är otroligt humörstyrd. Och när vi pratade sist typ om börsen, då sa jag att det har gått alldeles för bra under sommaren.
Vad är världen på för humör?
Ja, den är rädd nu då. Och nu då efter sommaren då gick det upp väldigt mycket. Nu har vi gått tillbaka. Hela uppgången från sommaren är i princip borta. Och det beror ju dels på då att man trodde att det här med inflationen och centralbankens höjda räntor, det går nu över. Och så kommer Jerome Powell ut i Jackson Hole och säger det här kommer att göra ont och blir alla jätterädda. Och så kommer de inte fundera på det här med gas, hur ska det gå? Och sen stänger de ner helt ner den här Nord Stream 1.
Och så höjer Europeiska centralbanken räntorna det högsta någonsin
med 75 baspunkter.
Och varnar för att det kommer mer.
Ja. Och ingen människa vill köpa någonting i detaljhandeln längre. Så nu är alla lite skraja. Sådär.
De börjar ju bli, centralbanken börjar bära sig åt som en sträng lärare, sådana som aldrig får några bestraffningar, utan i själva verket börjar njuta av att spöa upp folk.
Sen kan man ju diskutera hur ECB tänker sig att gaspriserna ska sjunka av att man höjer räntan. Det är lite oklart resonerat, men de har säkert kanske någon idé där.
Om man köper mindre grejer, vilket kanske blir en effekt av det hela, så kommer man till behöva mindre energi för att producera dessa grejer.
Tror du det löser sig själv sådär, utan räntehöjning, men ja. Men min följdfråga här då, jag brukar ju säga att när andra är fearful så ska man vara girig, och när andra är giriga så ska man vara fearful.
Alltid vara kärringen mot strömmen, ja.
Nu är det dags att vara lite girig här.
Okej, bra.
Jag är på gott humör nu. Nu ser jag positivt på framtiden igen. För 2-3 veckor sedan då var jag jättenegativ och jag köpte säljoptioner och jag sa nu kommer börsen att rasa, och det gjorde den. Mm. Och nu har den gjort det, nu är jag på gott humör igen.
Man ser det på honom. Jag tänkte det när vi kom hit till studion idag, att han är pratsam. Ja.
Lite rosig om kinderna.
Jag tyckte att han hälsade, men jag kan ha tagit fel. Mm.
Vill ni veta varför det kommer bli bättre nu igen? Varför jag har köpt köpoptioner
nu? Kanske för att vi är på botten då?
Gärna.
Ja, men precis. Nu har Putin stängt av gas, all gas. Kan han stänga av den mer? Nej. Han kan bara stänga av den helt och hållet. Det går inte att suga tillbaka gas genom Nord Stream in i Ryssland. Det går inte. Den är på noll. Det är ingen gas som flyter igenom där nu. Det kan inte bli värre. Och faktum är att det är inte så jäkla farligt. Gaspriserna i Europa nu är faktiskt lägre än de var innan han stängde av den där arma grejen. Så det här kommer att ordna sig.
Tänk vilken överraskning när man sitter där i Kreml och tänker att nu ska de i alla fall få sig.
Ja.
och så stänger det här, man av och ingen märker.
Ja, men det är ju lite grann så världen funkar idag. Man tänker så här, men det där redan upp sig, och så bryr man sig inte. Då händer ju ganska lite också.
Sen är det ju problem.
Det där är det väl. Alltså, det där kommer de att fixa. Ja,
men det är liksom, nu är den avstängd. Vi har inte haft hittills. Det är bra. Det kan inte bli värre.
Alltså jag måste säga en sak här som passar in i sammanhanget. Det har inte med höjdhopp att göra och ingenting annat heller, utan det här passar in. En god vän till mig så brukar säga så här. När man står inför ett problem som känns väldigt, väldigt svårt och komplext och snärjigt på alla sätt, så då frågar hen sig själv: om jag absolut inte gör någonting just nu, verkligen ingenting, vad är i sådana fall det värsta som kan hända? Den analysen tycker jag ibland kan vara rätt trösterik faktiskt.
Ja. Jag hade nyligen en diskussion för en timme sedan med någon som vi hade glömt. Vi skulle träffas på ett möte. Vi hade både glömt bort det, att boka in det. Det hade fallit mellan stolarna och vi kom ingen ihåg vad mötet skulle handla om. Och då kom vi fram till att om vi nog inte gör det, då kan det inte ha varit så jätteviktigt. Världen finns fortfarande liksom. Ja. Och då, vi pratade om ordet energikris. Hur ofta har ni hört det ordet senaste veckan?
Inte mer än 100 000 gånger.
Typ det
högst.
Ordet man har hört. Va?
Men har vi en energikris egentligen? Alltså världen har ingen brist på energi. Priser på till exempel olja är på årslägsta. Det är lägre nu än när Ryssland invaderar i Ukraina. Priser på V10-olja är väl typ ner mot 90-80 någonting. Det är ganska lågt. Det finns jättegott om energi. Problemet är att vi är lite beroende av fel sorts energi. Vi har byggt upp ett beroende i Europa på just rysk gas, och nu finns inte den. Men det finns energi, finns det mycket som helst. Så vi har väl ingen energikris egentligen.
Mer ska vi fixa.
Ja.
Är inte det här kännetecknande för alla kriser att de egentligen bottnar i en massa villförelser. Mm. Man går omkring och tänker sig att nu är det en kris och då blir det en kris. Fast det kanske
för om man jämför med 73, då är det lite kris. Då fanns det inte mänskliga tankar på våra fartyg och bilar med och sånt. Sådär. Nu är det ju gasbristen höga och det är inget bra. Men det finns ju energi, tänker jag.
3 år efter det kom prins Philip och drottning Elisabeth till Mariehamn.
Ja, ja precis.
Det kan inte ha varit en tillfällighet, kan det?
Jo. Det kan ha varit en tillfällighet. Ja.
Och sen håller de här i EU och på liksom i Finland och Sverige på inför massa stödpaket och man får retroaktiva liksom.
Men om vi är greedy nu då, Fredrik? Ja. Vad ska vi göra?
Nej, men man köper optioner till exempel. Eller köper aktier.
Köper optioner. Ja. Alltså när ska du ha den här kursen?
Nej, det kommer.
Hur går det här till?
Nej, men så här, en allmän spaning. Om man är så här långsiktig och vill hålla på börsen. Så till exempel då, detaljhandeln har jag som en punkt här. Det känner de flesta människor till. Man kan nämna säkert 10 börsnoterade företag inom detaljhandeln. Säkert, nej, kanske mer, 40. Alltså allt.
Ge mig 3.
Fiskars, Marimekko, Phoenix Outdoor, Clas Ohlson, H&M.
Det var 5. Allt,
ja, men du vet, det kan hålla på. De här alla är jättebilliga just nu. Så om man är lite så att nej, men jag gillar H&M eller Mumin-muggar. Om man gillar Mumin-muggar, då köper man lite Fiskars nu. Det kan falla betydligt mycket mer, men det ser för första gången på typ 3-4 år ganska okej ut så här prismässigt.
Det är rea.
Det är lite rea inom detaljhandeln nu som håller lite tufft. Men jag tror de kommer att överleva på sikt ändå. Sådär. Mm.
Av olika skäl har jag stött på begreppet e-commerce jätteofta på senare tider. Och det finns en massa undernivåer till e-commerce. Som
alltså e-handel som vi säger på svenska.
E-handel, ja. Jo. Men det här är ju någonting som är en slags modefluga bland ungdomar tror jag ganska mycket. Just
du menar internet?
Starta. Nej, jag menar inte internet. Jag menar faktiskt inte internet. Jag menar e-commerce.
Man går in på en dator och så köper något på nätet. Har du hört?
Och sån här som kallas för dropshop eller vad heter det för någonting. Alltså där man går in för enstaka saker som man säljer via internet.
Ja.
Det är rätt stort idag. Alltså sånt som är verkligen en sol just nu idag. Mm. Och så säljer man den och koncentrerar sig på det. Och sen slutar man när det är upphör och så går man in på nästa grej. Det här marknadsförs via TikTok till exempel och sociala medier jättemycket.
Mm.
Hur mycket av det är att ta på allvar och hur mycket av det är lurendreri?
Ja, vad tror du?
Jag har verkligen ingen aning. Jag kämpar med att försöka förstå den där idén.
Men vad pratar de om nu? De som säljer paraplyer när det regnar? Eller? Alltså vad?
Ja, ditåt i alla fall. Alltså när man utnyttjar kraften i internet, för du kommer ju åt människor på ett sätt. Och kan du då hitta på ett enkelt sätt att starta din lilla e-butik, så kan du sälja precis vad som helst. Och ofta så gör man så att du har din e-butik och sen har du ett lager någonstans och säljer vita gymnastikskor, ta nog det då ifall att det är det man vill ha. Och så bara är man en förmedlare, alltså man är som en slags, man blir sin egen lilla Amazon.
Mm. Det där låter ju inte som något konstant. Det är som när det regnar i Florens, då blir alla de här selfie-pinneförsäljarna mitt eller paraplyförsäljare.
De konverterar om.
De konverterar, är agila sådär. Ja.
Mm. Mm.
Om ni skulle måste satsa på en detaljhandels sådär, aktie eller kedja, vilken skulle ni ta då? Det var det tyst. Du Anna, du är ju känslig för sådana här varumärken och sånt. Vad är det som är?
Stayhard.se, den var
det är över för dem.
Mm.
Nej, men vad ska vi säga nu? Vad skulle jag göra du? Nej, men alltså jag är ju lite förtjust i Fiskars faktiskt. Jag tycker det känns bra.
Ja, de har ju även Mumin-muggarna. Alltså ja, de har Arabia alltså.
Ja, och sen så har jag ju, Marimekko tycker jag är bra. Jag är ju lite på de här finska faktiskt. Ja, det är något med det. Mm. Jag tycker det känns bra.
Ja, Phoenix Outdoor med fjällräven, det lockar inte. De är billiga nu. Man har ju gått och tänka länge så här, när de är liksom bra bit under 1000, då ska jag köpa dem.
Fjällräven har bra saker.
Ja, Naturkompaniet och sådär.
Mm.
Varför pratar ni bara kläder? Varför pratar ni inte om verktyg?
Clas Ohlson då kan vi ta.
De har ju kläder.
Har Clas Ohlson kläder?
Det har de också.
Arbetskläder?
Men, ja, det går jättedåligt för dem nu, så nu då ska man passa på att finna lite där.
Motonet.
Ja.
Ja, men alltså, det är väl en fråga om vad kommer folk att köpa oberoende fastän liksom, känslan av att man har pengar kommer ju att gå ner så att säga. Vad fortsätter man köpa då?
Ja.
Man fortsätter kanske köpa verktyg faktiskt, där har du
verktyg,
en poäng.
Glödlampor.
Arbetskläder, man vill vara i sin trädgård och man vill hålla på lite. Då har vi Fiskars, det är bra.
Mm.
Jag tror också kanske att möjligen att man köper lite mera kvalitet och lite färre saker.
Ja. Jag tänker så här, jag tror folk kommer att köpa ungefär samma saker som de alltid har gjort. De köper lite mindre när tiden är sämre och lite mer när tiden är bra. Nu är tiden sämre, då kommer de att köpa mindre av allt. Men det där ordnar ju sig. Det svänger förr eller senare. Så, jag fast,
Claes så här Olsson, brukar Fredrik aldrig låta.
Jo, ibland.
Men faktiskt han det som att han skulle vara glad idag. Ja. Ska du på fest i helgen eller någonting?
Jag ska faktiskt inte på fest i helgen.
Går du på något?
Det har varit fest. Jag har så,
kaffe.
Nej,
jag
känns lite otäckt det här. Ja, men det är inte en Fredrik. Vad tror du har hänt med Fredrik?
Vad har du Fredrik? Vad har du gjort med honom? Nej.
Över till ett annat ämne. Vi har ju sån här del att vi bidrar med liksom, ungefär alla bidrar med ämnen till podden.
Ja, det har jag aldrig hört talas om. Har du hört talas om det?
Nu är det ju bara mina ämnen i den här podden då, i och med att de andra två inte har bidragit så mycket.
Jag ber att få protestera. Jag har kommit med förslag som inte har tagits ad notam.
Om jag säger Daxify, vad säger ni då?
Det kan du
Botox!
Ja.
Fast inte Botox.
Nej. Botox. Jag såg nyheten idag att FDA, den amerikanska vad heter de? Food and Drug Administration, de här som godkänner läkemedel, yes. De har godkänt en ny behandling av en ny tillfällig behandling av rynkor när man blir lite skrynklig när man blir äldre. Och i många herrans år har ju Botox helt dominerat den här marknaden. De har väl kanske 60-70% av en marknad som är gigantisk. Och det har kommit lite olika konkurrenter och sådär. Men det har riktigt satt sig. När man pratar om att spruta in saker i huden som gör att man blir slät, då pratar man om Botox. Det är ungefär som man pratar om en sån här disktras. Då ser man en Wettex-duk. Det är som ett varumärke som
Google har blivit och Botox har blivit ett
Botox är verkligen sån här som dominerar helt och hållet. Abbvie köpte dem för 2 år sedan för 63 miljarder dollar. Så det är de som äger Botox nu då. Nu kommer de här Revance Therapeutics med en konkurrent som folk tror att det här kommer verkligen att utmana Botox.
Måste man injicera det?
Det måste man injicera. Men den goda Daxify. Nyheten är att den heter Daxify. Den goda nyheten då är att den här då sprutan varar i 6 månader istället för 4 som Botox.
Jag tycker det är roligt att du hade skrivit så här, nu kan det röra på sig på skönhetsmarknaden, och jag bara, nu slutar det väl röra på sig. Det är ju det som händer.
Nej,
folk slutar ha mimik helt enkelt. Nu ska ännu fler sluta ha mimik under ännu längre tid.
Man tror ju att den här är en marknad som växer 10% per år. Lite grann dels för att vi blir mer måna om att inte vara så jäkla skrynkliga, och dels på grund av att de här babyboomerserna nu snart blir ganska skrynkliga av sig när de kommer upp i 70-årsåldern. Sådär. Så det här är ju en stor grej.
Är det här man får säga att man avskyr Food and Drug Administration efter att de släppte igenom Oxycontin?
Det kan man göra.
Det har svårt att ta dem på allvar alltså.
Ja.
Så om de godkänner någonting, så är det ju snarast en garanti för att man verkligen ska hålla sig borta.
Du tänker att nervgift i face är ingen bra sak.
Det finns de som tycker att det är en ganska dålig sak.
Men om vi tänker då att vi ska ha lite mindre stålar här under ett par år framöver, då kanske det ändå kan gå lite sämre. Är inte där en sak som man kanske skalar bort rätt snabbt? Att förbättra sitt utseende medelst kemikalier och ingrepp.
Det här är filosofi faktiskt, för jag undrar om det blir så. Det kan bli tvärtom.
Tror du att det blir tvärtom? Okej, man tänker, jag köper inga kläder, men jag fixar pannan.
Det är ju så där människorna är nu för tiden. Ni minns när pandemin slog till, när alla började bunkra toalettpapper istället för mat. Det säger inte allt om mänskligheten.
Man hade ju lite för mycket kläder i garderoben som man hade kunnat torka sig med faktiskt.
Mm.
Jag undrar om det var så, fast vi kanske inte ska ha pratat om det just nu.
Nej. Så Revance Therapeutics på Nasdaq-börsen, där har ni närgiftsaktier. Sätta klorna i.
Går all in där.
Ja.
Vad kostar optionerna?
Jag kan inte handla optioner på USA-börsen, så jag vet inte. Nej, du vet. Man spelar inte den ligan riktigt.
Okej, så nu blir det nytt närgift.
Nytt nervgift, ja. Längre verkande. Jag vet inte. Jag läste den kemiska beteckningen på det här nya antirynkmedlen.
Vad har ni för inställning till att förbättra utseendet med ingrepp?
Alltså du sa nervgift.
Ja, förlåt.
Och du menade nervgift.
Jo, vi har lite, men jag rättar mig själv också.
Nervgift. Och då tänker jag, blir det en effekt när man har tagit tillräckligt mycket botox att det är svårt att artikulera
sig? Det verkar vara lite struligt i dem för oss allihopa.
Nej, men jag tycker att man får göra vad som helst med sin kropp. Liksom. Det är sådär. Men sen får man tycka att det är fult. Vissa tycker att tatueringar är fult, vissa tycker att det är snyggt.
Men det där är den enkla vägen att göra. Man kan kanske inte riktigt liberalisera allt. Det är okej att göra vad man vill med sin kropp, men samtidigt...
Kopp. Med sin kopp, ja.
Samtidigt sprider vi en idealbild som unga människor tar till sig och blir olyckliga för att de inte uppfyller den här idealbilden. Jag blir faktiskt lite ledsen över alla de här sakerna.
Kan man inte
tryggt
vila
som de är?
Kan man inte tryggt vila i förvissningen att en pendelrörelse alltid har en motrörelse? Om 10 år kommer vi älska rynkor, och de som har rynkorna kvar kommer att vara vinnarna.
Idag är Fredrik glad och på gott humör när det börsen. Om en månad är han sur igen.
Nästa vecka kommer han att vara sur och rynk.
Det brukar vara ungefär 5 dagar. Så
idag är han glad och slät.
Viking Line. Ingen Ålandshandel på det, utan lite prat om sjöfart också. Presenterar sina passagerarvolymer för juli. En rätt viktig månad för
våra
passagerare.
Det var ju hejsan tjosan.
Ja, det var 951,010 passagerare på deras fartyg.
De flesta av dem på Åbo och Stockholmlinjen.
Japp, där de har sina 2 nyaste fartyg. Det här är det bästa någonsin, tror jag. Nej, kanske inte bästa någonsin, men åtminstone, jo, bästa någonsin. Om man tar hänsyn till att de 2015 även hade Viking Faster som gick, den där katamaranen som typ aldrig gick. Men ändå gick ibland, så de hade några passagerare på den. Det är väl bra, Jörgen, vår sjöfartsexpert.
Det är jättebra, eller? Det där. Imorgon lördag för övrigt så kommer MS Galaxy för sista gången till Mariehamn.
Ja, det är mindre bra.
Den
är det bra för Viking, men
ger sig iväg då ner till Amsterdam, där den ska bli flyktingboende. Och man har sagt att det gäller för ett halvår fram till sista mars nästa år, men i kommunikationen från Tallink, Silja, Sverige idag så får man intryck att det nog är ett farväl det handlar om.
Ja.
Så imorgon när den kommer, så då är det för sista gången.
Ja.
Det betyder att Viking Line får ännu fler passagerare?
Alltså, den snabba analysen av det där är att Viking Line har vunnit slaget om Åbo och Stockholm. Och det betyder ju då lite enkelt uttryckt att de äger vägen mellan Åbo och Stockholm.
Mm.
Det är en rätt hygglig...
Mm. Ska vi sätta en köpstämpel på Viking Line snart? Vi är lite sådär sugna.
Snart kan börja göra det. De har fortfarande kvar det stora dilemmat. Alltså de kommer till få tampas med Finnline som kommer med jättehög kapacitet på fraktlinjer.
Så vi gör som så här feg analys just och sätter behåll.
Jag tycker man når behåll plus, skulle man kunna säga.
Behåll plus.
Det kan man göra.
Ja. Mm. Har du smält det där som vi nämnde, Anders Jägerstam nämnde för någon podd sen, att... det finns en risk för att Viking Line blir uppköpt. Har du fått några reaktioner på det? Har du funderat över det? Nej. Det var ganska spännande.
Jo, det var det. Men den där risken så löper alla aktiebolag alltid. Och det handlar om att är man tillräckligt duktig på det man gör, så då kommer det till fortsätta, och då kommer man till fortsätta utvecklas. Är man inte det, så kommer man att försvinna.
Ja.
Och det har verkligen ganska liten... Det spelar inte så stor roll var ägarna finns då. Om aktiebolaget levererar, då fungerar det. Och gör man det inte, så...
Det är väl 2 typer av bolag som riskerar att bli uppköpta. De som är tillräckligt duktiga eller de som är tillräckligt dåliga, typ. Det är väl...
Det gäller att hålla sig. Det är precis som i själva livet. Man ska hålla sig någonstans i
mitt i.
Så är det lugnast.
Ja.
Man håller sig på behåll, helt enkelt.
Ja, men precis, ja.
Men där tycker jag man också kan flagga lite för att även Amorella kommer ju snart att försvinna. Det är ju en riktig legende i sammanhanget.
Mm. Ja, man har lite blandade minnen från den. Det är, man vill ju inte åka Amorella egentligen som det var förr. För det betyder att man inte har hunnit med Rosella hem. Utan man tar den här 2000-båten från Stockholm och kommer fram mitt i natten när man är hemskt trött och sådär.
Även om vi var på någon studentkryssning med Amorella. Så det är klart att det är blandade minnen då, kan man säga.
Nej, den...
Ja, vad menar den sjösattes Jugoslavien?
Ja, det hade jag berättat 5 gånger förut. Jag orkar inte höra på det igen. Nej.
Han verkade vara på gott humör, men det gick över ganska snabbt, får man
sen
säga.
Sen kom bilen.
Ja. Men kom man ihåg att så här kan man inte hålla på och skratta hela dagen. Jomsa. Och vara glad.
Mm. Vi tänkte att vi skulle prata lite mer energi också. Så här. Det är lite aktuellt.
Äntligen. Ja. Äntligen. Priser på elektricitet, det har vi inte pratat så mycket om idag.
Det är ganska lågt nu, tror jag, va? Eller jämfört med hur det var tidigare. Anna, du kan väl kolla på din Nordpol-app.
Jag kan titta på min Nordpol-app. Det är lite jämnare över dygnet, kan man säga.
Det har lugnat ner sig lite grann.
Det enda som har hänt är att det inte ökar med 100%, men det är skälet till det ganska enkelt.
Nej, men alla språket sket ju ner sig när Putin stängde av Nord Stream. Men nu har man liksom...
Men Olkiluoto kommer väl att svaja på här fram ända till årsskiftet, har jag förstått, utan att komma igång ordentligt. Det är inte så bra.
Nej.
Nej.
Men precis. Och även i Sverige är det problem med kärnkraften. Och i Frankrike är det problem med kärnkraften och lite överallt och sådär. Statliga Svenska Kraftnät läste jag idag, jag tror det var i Dagens Industri, att de sa att Man behöver ju bygga mer elektricitet i synnerhet i södra Sverige för att täcka upp för den här bristen då, där det är där. Snabba på godkännandet av storskalig havsbaserad vindkraft, snälla vänner, sa de till sina kollegor.
Mm.
Det är en bra lösning.
Alltså det är ju det är det som är framtiden. Den är ju framtiden. Den måste vi försöka ta oss an.
Ja, det är så enkel matematik. Och nu är inte här avsnittet sponsrad av någon vindkraft överhuvudtaget.
Jag säger heller ingenting.
Nej, så du får vara tyst nu. Men om man säger så här, okej, vi behöver bygga upp effekt ganska fort. Vilket går fortast? Vindkraft.
Det går snabbare att resa ett vindkraftverk än att bygga ett atomkraftverk.
Det går otroligt mycket fortare.
Storskalig sol är väl ett alternativ också som är ännu snabbare i att få upp.
Mm.
Men det förutsätter ju att solen skiner. Och solen skiner mer sällan än det blåser. Det kan man säga.
Så är det.
Med rätt stor klarhet.
Så vi kan skicka med, vi kan ena oss i det här statliga svenska kraftverksbudskap och säga att ja, men skynda på lite.
Redan. Ja.
Eller nej, då kan dra benen efter så bygger vi dem på Polen istället.
Ju längre de segar i Sverige och Finland, desto bättre för oss. Det
så egentligen är det goda nyheter när de segar i Sverige. Ja, men det är bra. Vad ska vi prata mer om då?
Det snurrar på ganska bra. Fast det inte,
vi jag pratar lite fort, men jag har bråttom hem det fredag.
Mm.
Ja.
Vi ska ändå hålla på lika länge som vanligt, Fredrik, så det är ingen betydelse.
Ägnar ni er åt miljövänliga investeringar någonting?
Ja.
Det gör det, va?
Ja.
Bara eller?
Nej, men alltså de fonder jag har är enbart hållbara så att säga. Så det är väl ändå miljövänliga investeringar.
Ja, det är bra. Det är samma sak för mig. Jörgen bygger bara hus för sina pengar, så han har inga investeringar.
Ja, sen har jag de här coola.
Nej, det är väl en miljövänlig investering, det tycker jag.
Mm.
Jag har också några som gör textil av cellulosafiber. Det får man väl anse vara hållbart. Men det är inte riktigt det bästa just nu.
Det har inte lyft. Nej, men du vet. Du får hålla ut bara.
Jag håller ut.
Ja. Jag läste en... Det var faktiskt... jag nämnde henne vid förnamn. Sofia som skickade den här länken till mig. Tack till henne. Det var tydligen så att forskare på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Som kallas för Lanthandels vid Lunds universitet. För det, ja, det är en lång historia. Men.
Göteborgska.
De har undersökt de psykologiska faktorerna eller drivkraften som påverkar hur och varför vi väljer att spara hållbart, om man kollar på premiepensionssparandet då. Men man har undersökt på varför investerar sådana som Anna och Fredrik hållbart. Vad är det som driver oss egentligen?
Ja.
Vad tror du?
Vad brukar det vara som driver en? Det är väl fear or greed, eller vad kan det tänkas vara?
Nej, men det så är det en förstås den här viljan att göra gott.
Känslostyrt måste
det
vara.
Känslor är det ju, men är det verkligen viljan att göra gott?
Det är dels det, men de har egentligen kommit fram till att...
Det är någonting som du kryssar i när du får en undersökning för att du ska göra det.
Men de har egentligen kommit fram till att egocentriska värderingar spelar in.
Och det var det jag tänkte.
Jag citerar här, det här är hämtat från forskning.se tror jag. Den starkaste värderingen bakom hållbara pensionsinvesteringar är själva verket auktoritet, vilket definieras som viljan att leda och befästa sin makt för att kontrollera människors resurser. Drivkraften kan alltså handla om auktoritär makt som kan byggas dels genom att imponera på andra människor eftersom hållbarhet är trendigt. Det är som att vara med och kontrollera resurser för hållbar utveckling.
Man kryssar i att man vill rädda världen, men egentligen vill man bara kunna skryta när man är på en middag.
Vi vill vara lite coola helt enkelt.
Yes.
Ja. Finns det siffror hur hållbara investeringar har gått i förhållande till investeringar i fossila bolag?
Det finns som har gått? Jättemycket siffror på allt. Sådana siffror. Nu har ju det senaste året varit speciellt, men överlag så har hållbara investeringar utprestera icke-hållbara. Men det här har delvis berott på att olja har varit en sån usel investering i väldigt, 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 väldigt många år. Nu, det senaste året, har den ju varit en okej investering. Så det gapar väl krympt lite grann. Men överlag så har man tjänat väldigt bra på att investera hållbart.
Vapenindustrin, hur har den gått?
Den går nog inget vidare. Överlag så här på längre sikt. Det är ju vilket tidshorisont man har. Jag menar, sen i Ryssland invaderade Ukraina har den gått bra.
Det var då den blev hållbar över en natt.
Ja, precis. Sen beror det på vad man menar med vapen, om man menar försvar eller vad man menar Smith and Wesson. Sådär, sånt. Ja. Sen var det någon som ville prata om TikTok. Det var Jörgens bidrag till denna dag.
Jörgen vill prata om
TikTok. Jag blev glad när jag såg en nyhet idag på Yle Nyheter som går, i korthet går ut på att sociala medier i själva verket sätter fart på ungas läsande av litteratur.
Mm.
Det gjorde mig väldigt glad. Och då finns det, inom TikTok så finns det en hashtag som heter BookTok som hade 78 miljarder tittare eller något sånt där, som faktiskt sägs ha satt fart på läsandet. Alltså man når ut till ungdomar med lästips på ett annat sätt än man gjorde förr. Och det där är egentligen ganska logiskt eftersom de hänger på TikTok. Det är då, vad är det, världens största sociala medier brukar vi säga här.
Ja, YouTube finns, är nog störst, men ja.
Okej. Och de hänger på YouTube och de hänger på Instagram och på Facebook och Twitter och vad det nu är. Och tydligen så är det så att bokindustrin har hittat en väg till unga läsare.
Jag skulle vilja
säga,
och
det gör mig faktiskt väldigt, väldigt glad. Och det kan rent av vara, kan det inte ha varit räddningen på många sätt, för jag har nog hört till dem som har gått och inbillat mig att den sociala medien tar bort den här förmågan till djupare tankar och mer inträngande analyser som ju en bok kan ge.
Du har ändå lite grann i magkänslan haft det här att nästa generation är lite sämre.
Ja, men man är ju blott en gammal grek sist och slutligen. Där man förhåller sig kritiskt till nästa. Å andra sidan har jag faktiskt alltid också sagt att varje generation hittills har varit lite bättre än den följande.
Mm, så du säger det, men du menar det inte egentligen.
Exakt.
Nej, precis.
Exakt. Exakt. Ja. Där kan man säga att det är. Därför så gjorde det här mig väldigt glad.
Mm, jag kan berätta också att det som händer är att de läser sånt som inte ges ut. Därför att min dotter ägnar en stor del av sin tid åt att läsa fanfiction. Alltså sånt som egentligen bara är publicerat på nätet. Som är olika fans till olika historier, serier på Netflix eller olika böcker, skriver sidohistorier, fångar upp en figur som de tycker om i boken, skriver en hel story kring den.
Exakt.
Det här är böcker som liksom inte existerar, men som är långa. Alltså hon sitter hela kvällarna och läser sånt här.
För det där får en ju ändå att tänka att själva läsandet som sådant, det är ju ett slags verktyg där, men målet är ju ändå att man ska få en levande hjärna. Det är det man vill sist och slutligen. Folk ska vara kreativa och sånt här.
Mm.
Nu håller jag på att bli lite för bildlig igen. Känner jag.
Mm. Ja.
Ja, men jag tänker också att ska inte de här barnen som sitter med sina telefoner kommer ju också att leva hela sitt liv i den världen. Det är ju ganska bra att de får ägna sig åt den.
Mm.
Tycker jag.
De lokala medierna skrev om det här för några veckor sedan. De hade väl intervjuat bokhandlarna på Åland som sa att man får jättemånga förfrågningar från unga personer på böcker på engelska som de aldrig hört talas om. Typ, och så där. Det är en stor grej. Det är roligt.
Det är mycket läsande på engelska.
Nu kommer jag att tänka på en sak. Han, The Crown, vad heter drottning Elisabeths man igen? Prince Philip. Han spelades ju av en osympatisk typ i den där The Crown. Han var ganska osympatisk. Mm. Han spelar ju nu den mest osympatiska rollen även i den här nya Game of Thrones-serien. Vad heter den? House of the Dragon eller något sånt.
Ja. Har du sett den?
Jo, den är jättebra. Och han är lika jobbig där. Nästan ännu jobbigare. Så det är Prince Philip springer runt och håller på och rider på drakar.
Vänta, vadå?
Va?
Vem spelar han i House of the Dragon?
Ja, men han där onda farbron som vill bli kung. Det är samma som spelar Prince Philip då i The Crown. Eller hur?
Ja.
Det är det ju. Och han är lika jobbig i den här serien som han var i den förra.
Men han kanske har något med sitt utseende. Det finns ju vissa sådana här skådisar som bara får spela badass.
Ja, man blir ju irriterad bara om man ser han.
Mm.
Så fort han dyker upp så bara, usch.
Jag fick sympatier med prins Philip i The Crown. Såg ni scenen när han tog emot de 3-4 astronauterna som hade varit upp till månen? Och han gick och laddade.
Han var så avundsjuk.
Han gick och laddade hemma i Buckingham Palace i månader för att de skulle komma dit på besök.
Mm.
För att han ville fråga dem hur det kändes att röra vid Guds ansikte. Att komma fram till månen och ställa sig där och veta att man är först av alla. Och han ville fråga om så mycket filosofiskt hur det kändes, hur det var. Och så kom de där astronauterna ner och satt sig i en soffa och drack sitt te som de höll vackert i ett litet öra så här med silverbestick och grejer. Och så frågade han, hur kändes det att stå vid Guds ansikte? Ungefär kanske han sa. Och de sa, ja det var ju mycket, det var hemskt mycket beräkningar och det var svårt att komma
lite
in
annat
i omloppsbana. Och de rabblade upp torra fakta från hur man måste räkna för att man ska komma i rätt fas med att landa den här månlandaren. Och efteråt så var prins Philip, han var helt bestört. Han hade aldrig i livet träffat lika tråkiga människor som dessa tre.
Nej, vad hade de där uppe
som just hade varit och tagit vid Guds ansikte. Och så kom de hem och lät som de just hade löst sudoku.
Ja. När man börjar tycka lite synd om den här karaktären i slutet av serien. Kanske det kommer gå likadant i House of the Dragon. Man kommer börja tycka synd om den här löjliga farbrorn som ska hålla på.
Jag tänker lite på Prince Charles nu. Vad är han? 74, 75?
Mm.
Nu ska han få börja jobba.
Ja, dags att börja nu.
Det är dags att börja nu.
De har nog i ärlighetens namn varit ganska flitiga, många av de där kungar, bara, så de ligger i rätt mycket.
Jo, jag vet. Ja. Han är känd för att jobba ganska mycket och sent och ta på sig stora uppgifter.
Jo,
men hur som helst med, ska han väl börja jobba med det som han liksom har varit avsedd att arbeta med.
Mm. Ja, nu ska vi börja jobba för att han ska komma hit till Mariehamn och se på vårt sjöfartsmuseum och besökscentret Bomarsund, där det finns, där de första Victoria-korserna delades ut. Har jag sagt att drottning Elisabeth och prins Philip var hit 1976?
Mm.
Det kan hända att du nämnde det ganska nyligen, men det börjar bli lite tjorvigt med minnet. Hörru, du, kan du ordna igen, det här? Och om han kommer, ja, så kan du väl bjuda in honom till podden?
Ja, vi ska ordna den. Vi ska börja jobba för den.
Bra. Vi vill ha med oss prins Charles.
Gör vi en engelsk podd då? Kan vi överens om det?
Det kan vi göra. Jag sa ju att vi ska höja nivån för podden i höst. Så prins Charles och sådär, det är rimlig nivå.
Önskegäst.
Det är väl en rimlig
har
nivå.
Har vi någonting mer innan vi går in på veckans hyllningar?
Nej, men jag har några dumma frågor om pengar.
Ja, okej. Okay.
Ja.
Helt oförberett som vanligt, men kör på. Du får inga vettiga svar ändå.
Jag har lagt in dem. Du har bara skrivit ut det här dokumentet alldeles för tidigt.
Det var alldeles för 5 minuter innan vi började. Typ.
Mm, precis. Ja. Jag tänkte fråga så här, löneförhandling. Hur gör man när man löneförhandlar? Vad är best practice? Och vad har ni för egna erfarenheter av löneförhandling?
Jag har aldrig löneförhandlat i mitt liv, tror jag. Jag är alldeles för feg.
Jag ska ge ett tips där.
Ja.
Kom aldrig med första förslaget själv.
Okej, du ska vänta in.
Vänta alltid in motparten. Även om du förhandlar. Alltså,
men hur ska du någonsin, om nu alla lyssnar, både den som ska, som är arbetsgivare och arbetstagare.
Ena ger sig till sist och den som ger sig.
De stirrar ut varandra.
Det blir en Mexican standoff. Sådär.
Den som ger sig först förlorar.
Ja, nu håller på att massakrera en kopp där, Jörgen. Sluta med det.
Men Fredrik, du har väl ändå idéer om hur man ska göra? Hur ska man få liksom bra, schysst, moral? Hur mycket lön ska man ha? När man löneförhandlar.
Vilken svår fråga. Du ska väl ha den lön där det är precis värt för företag att ha det kvar. Du bidrar med lite mer än vad du får i lön. Det är väl ungefär det då. Du ska ju liksom få det du tillför företag eller organisationer eller vad som helst. Sådär. Du ska få det du är värd helt enkelt. Och det är ju inte alla som gör. Vissa bidrar med betydligt mer än vad de får. Och vissa är tvärtom. Så de ska kanske skita.
Det är svårt att veta innan man har börjat kanske.
Ja, men du kan alltid tänka så här. Så alla arbetsgivare, klart de vill ge dig betalt. Men de vill också kunna motivera varför du ska ha så bra betalt som du får. Och det finns rätt mycket det finns rätt mycket data på det där. Du kan gå till Åsub eller vart som helst och se var det ligger ungefär.
Sen tycker jag att
och sen kan man använda det och lägga på en premium då för sig själv.
Precis, jag menar just hur ska du gå tillväga när du förhandlar? Då ska du alltså helt enkelt vara ganska förberedd på att berätta vad du tänker tillföra.
Du ska vara förberedd på allt och du ska aldrig säga allt på en gång utan du ska alltid spara ett kort i armen.
Okay.
Det är ungefär som
sen tycker jag så här, och det här tycker jag är ett problem både hos arbetstagare och fackföreningar. Lägg mindre fokus på löneförhandla. Lägg mer fokus på att förhandla så att du får bättre och roligare och mer utvecklande arbetsuppgifter.
Så det att du orkar jobba tills det blir 70.
Så det blir roligt att jobba. Det är betydligt mer värt än lite lön. Att ha roligt på jobbet, känna att du utmanas, att det liksom är skoj att gå på jobbet, att du får 200 euro mer i månaden för att göra någonting som du inte tycker om. Det är värtlöst. Och det här facket har ju kämpat liksom i hundratals år för att vi ska få högre löner och vi ska få liksom längre semester och vi ska slippa komma på jobb så ofta. Men man lägger väldigt lite fokus på att men hur ska vi utveckla arbetsuppgifterna som är roliga? För det är ju ett stort problem att liksom, jag har sagt någon tid att 90% inte trivs speciellt bra med sina arbetsuppgifter. Så förhandla om det istället. Hur ska jag, vad vill jag göra på jobbet? Hur ska jag få chefen att gå med på det?
Det var bra sagt, Fredrik.
Det var faktiskt något klokt sådär.
Jag har en till fråga dum om pengar. Lite dum kanske i alla fall.
Inte så dumt, det är inte dumt. Det funderar många
nej, men jag
på.
Gillar att kalla det för dumma frågor om pengar. Därför att jag tänker att folk går och funderar mycket på pengar och så ställer de aldrig frågorna. För de tänker att jag är nog korkad som inte redan vet det här.
Du bäsar dig själv. Du under promise and over deliver fast tvärtom.
Inte egentligen. Men jag tänker att man ställer ganska lite frågor om pengar därför man tänker att man borde fatta redan.
Mm.
Så nu tänkte jag ställa frågan så här. När man ska ta ett kreditkort, vad ska man titta på då? Hur väljer man vilket kreditkort man ska gå loss på?
Det som har noll i avgifter.
Man ska inte ta kreditkort.
Jo, jag tycker att man ska ta kreditkort.
Nej, det ska man.
Eller det? Ja, det ska man göra.
Okej, ska man ta kreditkort? Vi tar den frågan.
Du behöver inte ha kreditkort idag. Debetkort fungerar över hela världen. Se till att du har pengar hellre än att ta kreditkort. Kreditkort är en dum grej.
Okej, här har vi två skolor.
Ja, jag kan till viss del hålla med om det. Det är osäkert att det är risk i den ekonomin om du har ett kreditkort. Men å andra sidan så blir du mindre beroende av att ha pengar liggandes på konto som inte gör någon nytta. Om du kan ha ett kreditkort och du hela liksom tiden skjuter upp dina betalningar, då minskar ditt behov av working capital på svenska.
Cash likviditet.
Likviditet, sådär. Okay. Men då ska man ju ha ett kort som inte kostar någonting. Som
finns
kostar.
Det sådana? Men
någon ja, gång hade jag ju att...
Ja. Alltså på okay. riktigt, var finns det kreditkort som inte kostar?
Oftast är det ju sådana specialkort som typ, ja, men, det är någon sån här, det är inte en bank, det är så här Norwegian eller någon, ett flygbolag eller en detaljhandelskedja eller vad som helst så där, som vill att man ska köpa någonting och så.
Det borde vi gå in på någon gång, det är ganska intressant. Jag trodde faktiskt att alla kreditkort kostade att vara rätt
någon gång när jag var på resa så visade det sig också att mitt kreditkort hade en reseförsäkring som var mycket bättre än min egen till exempel. Och det var bara för att jag hade betalat resan med min kreditkort.
Och då har du betalat ganska mycket för det kreditkortet, jag rätt säker på.
Ja, förmodligen. Men,
ja, men var, man, om man betalar...
Det var innan jag hade ställt frågan här hos er.
Sen, men sen är det bra
för
tips.
För ofta att, är det faktiskt så att du får någon reseförsäkring, men det den är värd så är rätt lite i förhållande till vad du betalar för kreditkort. Tror jag. Mm.
Ja. Sen är det ju ofta bra att ha automatisk betalning av hela balansen hela tiden, så man aldrig någonsin betalar räntor. För det är ju jättedyrt.
Så. Räntorna är ju skitdyra.
Ja, men jag har aldrig betalat en cent i ränta på ett kreditkort, för man har liksom...
Okej, fick vi bara halva svar här igen. Men det är som vanligt när man ställer frågor.
Du har använt ditt kreditkort trots att du kunde ha använt ditt debetkort. Och då har du faktiskt haft en onödig utgift. Beklagar.
Nej. Om man ska gå in på detaljer. För att när jag använder mitt kreditkort i min bank så får jag bonuspoäng. Eftersom banken tjänar mer på när jag använder mitt kreditkort. Så jag betalar, jag tjänar faktiskt på att använda kreditkortet. För jag får så här bonuspoäng jämfört med att använda debet. Så dels slipper jag ha... Jag kan ta pengar från mitt konto och göra något vettigt för dem. Och plus att jag får mina räkningar betala. Sådär,
nu är vi ute på Halis här och svajar runt och uppmanar till kreditkort.
Så vi tappar tråden där någonstans.
Okej, det var mina dumma frågor om pengar. Jag vet inte om jag är smartare nu. Kanske.
Kanske lite. Bra, vi kör veckans hyllningar då. Ni får börja. Jörgen, vem vill du hylla? Eller vad?
Ja, men det finns bara en idag. Jag måste ju få hylla drottning Elisabeth. Det kan bli sista gången som hon hyllas i den här podden faktiskt. Hon avled ju alltså igår då, 96 år gammal. Hon har avverkat 15 premiärministrar. I tisdags svor hon in sin sista Liz Truss. Och det är så imponerande så det knappt är sant. Tänk att ha på sin CV att du har hanterat alla från Winston Churchill till Liz Truss. Tänk alla presidenter som har passerat. Tänk Gorbachev som hon kände, gissar jag. Tänk Suezkrisen. Tänk andra världskriget. Allt det där som har passerat igenom där. Någon skrev att hon var en era mer än en människa. Det är ju helt sant. Mm. De flesta som bor i England, i världen, har aldrig någonsin vaknat upp till en dag när drottning Elisabeth inte har suttit vid makten som drottning i England.
Finns typ så här 15 stycken. Jag...
Det är så många perspektiv på en och samma gång att jag blir precis matt av det. Och tack och lov, för när jag var i England i somras så fanns det en massa böcker om drottning Elisabeth på en flygplatta. Jag köpte nästan alla som jag såg och jag tänkte att det här är nog bra att ha det. Nu ska jag beplöja dem. Jag tycker det livsvärv som hon har gjort det överträffar faktiskt det mesta. Så all hyll till Bettan som vi brukar säga.
Bettan, jag undrar så här, har ni någon teori? Finns det teorier och förklaringar till varför hon helt enkelt inte klev av och lät sin son bli kung? Tyckte hon att han inte egentligen skulle duga?
Pliktkänsla. Är du drottning så är du drottning.
Man ska ju inte abdikera för att man är gammal.
Ska inte.
Det är som påvar liksom. Man ska sitta
kvar. Vadå, man ska inga gå i pension helt enkelt?
Nej. Har ni sett Two Popes? Annars måste ni se den.
Okej. Okay.
Det är en av de bästa filmerna som finns. Det handlar om katolska kyrkan. Se den.
Ja, okej, är det jag nu?
Mm, det är du.
Jag tänkte så här, det svischar förbi i mitt flöde. Vi har ju haft Ålands trädgårdshall här förut. Men i alla fall såg jag nu att Ålands trädgårdshall har 50 olika åländska produkter idag.
50 olika produkter?
Åländska!
Det reagerar jag på också.
50 olika produkter i sortimentet. Bland annat nu citrongräs från Åland.
Jaha.
Ja. Batat, alltså sötpotatis.
Ja, det visste jag nog.
Och sen finns det ju förstås massor med äpplen, päron, plommon och diverse. Det har vi ju koll på redan. Mm. Men alltså att det finns 50 olika produkter lokalproducerade. Och det är ju då i ÅTH-sortiment. Det finns ju många, många fler sen utanför det här.
Mm. Skriver jag de citrongräs att det är... med å? Citrongräs.
Citrongräs. Förmodligen. Nej, men alltså jag tycker att det är fantastiskt. Det är skördetid på Åland, minst sagt. Så att, nu om någonsin tycker jag, nu kör vi på åländska produkter.
Och, mm. Får jag lägga till en grej till då?
Hyllar dem.
Kom ihåg skördefesten nästa helg.
Jo, kom ihåg skördefesten nästa helg. Den är dåden. Den är dåden. Det är dåden.
Då jag hoppas jag är hemma då, ja.
Tror du ja, han är på gott
jag, vill alltså, jag vill alltså hylla de åländska producenterna för att vara noga. Ja. De som ser till att vi kan ha över 50 produkter i sortiment. Mm. Just
att det inte bara är potatis och lök.
Och inte bara äpplen och päron.
Nej. Lite citrongräs.
Och broccoli.
Gillar ni citrongräs? Det är så att det är vattendel. Det är som koriander. Alla gillar inte citrongräs. Den har en speciell smak.
Ja. Älskar koriander, älskar citrongräs.
Jag har inget förhållande till citrongräs.
De smakar lite diskmedel. Sådär. Men jag gillar båda två faktiskt också. Sådär. Tvärt. Tomjamsoppa, då måste man göra citrongräs.
Mm. Ja.
Bra. Jag blev lite glad i morse när jag läste Dagens Industri. Det blir man ju inte alltid, men i morse blev jag det. Och det var för att vår vän Anders Hägerstrand hade skrivit en stor artikel. Han skriver inte så mycket nu längre, han är ju nyhetschef. Och
Häger, the one and only.
Ja, och han pratade ju när han var här i vår podd om hur häftigt det är att när han avslöjade, jag tror det var att Volvos vd skulle få sparken, det var väl 2015. Och i dagens tidning så kommer han med ett nytt avslöjande att Ericssons ordförande Ronny Läten, jag tror han är belgare eller holländare och sånt från kontinenten. Han kommer att avgå efter bara 4 år på posten och det här förnekas nu från alla håll och kanter, men förmodligen har han nog rätt. Och då blir jag lite glad att yes, nu är Anders nöjd. Han har ett skop på gång.
Var inte veden han egentligen tyckte att kanske borde?
Jo, det var ganska många han tycker ska gå ut från det där.
Det får man säga åt Häger, han är målmedveten.
Så jag ser framför mig hur, när han får den här tipset och går igång. Varvar igång på alla cylindrar och får ut det och det är så här. Mm. Så jag hoppas det stämmer och sådär. Investor har sagt något om det. Alltså han säger då i den här artikeln att Investor läter nu efter en ny ordförande och sådär. Och det här är inget bra att han har gått efter bara 4 år.
Men nu måste jag bara backa bandet lite. Alltså den här elkrisen uppstod typ i tisdags den här veckan. Då blev det jättegaloperande och de stängde av gasen och det var energikris över hela Europa. Det sammanföll ungefär med när Häger fick tipset om den här.
Mm.
Så när Häger började ringa så... Mm. Det var då elpriserna började stiga.
Ja, eller, ja.
Det kan inte vara en tillfällighet det heller.
Nej.
Kan det?
Jag hängde inte med i den här resonemangen, men du har säkert rätt. Det är fredag, jag vill hem.
Det finns väl inga tillfälligheter, eller vad ska vi konstatera?
Nej.
Allt hänger ihop.
Ja, men vad bra. Då är vi nöjda för idag, hörni.
Vi är jättenöjda för idag. Det finns en fantastisk helg som väntar.
Ja. Jag har ursäkt för allt det här sladdrandet med uttal idag och sånt. Ja.
Nästa vecka är det du som ska hålla i, Anna.
Nej.
Då behöver inte Fredrik och jag göra någonting.
Nej. Bra. Då säger vi tack och förlåt.
Tack och förlåt. Nu har du lyssnat så här långt, så nu kan du ge oss en liten stund till, tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax. Och så hörs vi nästa vecka.